Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 334. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Hej, hej.
Hej. Hallå. Hopp.
Malmö FF behåller serieledningen i Allsvenskan, men det slog inte direkt gnistor om insatsen mot Brommapojkarna. Åtminstone inte efter den inledande kvarten. Den matchen ska vi prata om idag. Vi ska också behandla ett antal spaningar här om unga och gamla, publikutveckling, dopningskontroller heter det på sydsvenskan.
Heter på sydsvenskan, ja.
Ledaregenskaper och kontraster på damsidan. Och vi har ju lite av en nyordning idag, så där vi egentligen turas om att ta kommandot, ta befälet. Med att presentera de här spaningarna eller diskussionspunkterna eller vad vi ska kalla dem. Och där tänker jag att du får börja, Max. Vad vill du prata om först?
Ja, som gammal basketdomare i många år så vill jag börja prata domare.
Bara direkt på det som folk...
Så kör vi där. Nej, men det var så här att i våras, i april någon gång, så pratade jag med en ung domare från Dalby som heter Oskar Jonsson. Han hade helgen innan fått göra allsvensk debut. Han var liksom superettandomare men lyftes upp för att döma någon match. Och han satte då ett rekord. Han varnade en spelare i matchen Degerfors Elfsborg, Christos Gravius, efter 9 sekunder.
Det är ändå bra.
Det var en solklar varning. Ingen kritiserade den, ingen ifrågasatte den. Vi hade ett rätt spännande samtal med honom och liksom höra hur han tänkte om framtiden. Han var väldigt tydlig med vad han ville och liksom hur han kommit in på domarbanan. Lite av en slump som många gör. Och nu fick jag för första gången se honom live på stadion när han dömde MFF Brommapojkarna. Och jag tänker säkert att det finns de som har kritik mot honom. Men han är 29 år. Jag tycker framförallt att i första halvlek så satte han en väldigt bra standard i matchen. Han är väldigt tydlig i sitt agerande. Tydliga signaler inte minst. Ibland kan det vara lite velet och lite mesigt. Och det fanns en situation precis innan MFF gör 1-0 där Isak Kiese Thelin tar en duell ute på mittplan där jag tror att 7 av 10 domare hade dömt frispark med ryggmärgen.
Alexander Axén hade också dömt frispark.
Det beror på vad Henrik Rysen hade tyckt om situationen. Hade Henrik Rysen tyckt att det var frispark så hade Axén inte tyckt det.
Och jag säger inte 100% att det var rätt eller fel, men jag tycker det är lite skönt med domare som inte med ryggmärgs inställning dömer frispark så fort det är en duell på mittplan. Vilket jag tycker att allsvenskan har trillat dit lite grann i att säga, Lex Magnus Eriksson i ryggen i många år. Men alltså det här hela tiden det här liksom att det är alltid försvararen som ska få fördelen. Och det fanns fler situationer där han faktiskt valde att släppa spelet och jag tyckte att det blev bra flyt i matchen. Jag tycker det är kul att se de här unga. Det blev lite rörigare och stökigare i andra halvlek. Jag tyckte att han hade lite dåligt stöd av sina assisterande i några situationer. Men också så tror jag inte egentligen att det berodde på att han dömde dåligt, utan det var en frustration mycket hos Brommapojkarna som jagade och bar sig ganska illa ut vid sidlinjen mot fjärdedomaren och även efteråt tyckte jag, men det lugnade ner sig snabbt. Men jag tycker det är spännande att man, precis som unga spelare, ger unga domare chansen och rör runt lite i den grytan. Man har ju plockat bort någon domare i år och satt, gett några domare chansen just i alla fall enstaka matcher. Jag tror det är jätteviktigt och naturligtvis då är nästa steg att man ska släppa upp den första kvinnliga domaren att testa detsamma, och den enda som väl ligger nära i min värld just nu, det är ju Tess Olofsson som har haft någon tuff match i Superettan, det vet jag, så jag vet inte riktigt var hon står, men
hon gjorde ju kuppen.
Hon gjorde kuppen, ja, just det.
MFF Luleå.
Och hon är ju 35 år idag, så att liksom ska man ge henne chansen så får man släppa bromsarna och göra det nu tycker jag, som hela omvärlden gör. Och om hon kan kanske inspirera andra domare. Men jag tror att framförallt Oskar Jonsson kan inspirera många andra unga domare och påverka liksom utvecklingen i allsvenskan.
Jag tänkte på en sak under matchen faktiskt som är lite relaterat till det du sa, Max. Att, inte bara när det handlar om närkamper utan även så kändes det som att han var väldigt bra på att läsa av situationer baserat på bollens rörelser. För då upplever jag att det är många domare som har svårt med. Även spelarnas rörelser. Alltså att utläsa vad det egentligen är som har hänt. Vem rörde den här bollen sist innan den gick över linjen? Baserat på hur bollen rör sig. Och där kändes det som att han var i princip 100%. Det var ju nästan inga protester mot liksom att inkast eller att inkast gick åt fel håll eller att det blev hörna istället för inspark. Och det är roligt för framförallt för en som har spelat på lägre nivå så var det ganska ofta en källa till frustration att domarna hade väldigt svårt och liksom, alltså dålig bollkänsla helt enkelt. Men det här kändes det som att det var motsatsen.
Och han tog de besluten, för det var vid något tillfälle väldigt rakt och väldigt tydligt också, liksom inte efter några tveksamheter. Sen i sammanhanget är det väldigt spännande att folk på 14:e raden på läktaren kan avgöra om bollen var ute eller
ja,
inte.
Ja, men så är det ju alltid. Tänker du på Tar Alice precis när han hade kommit in där? Ja, den var svår alltså. Den skulle vi behövt sideline technology. Den var en meter upp i luften, minst en halv kanske. Vad känner du? Har du någon domare åsikt, Fredrik?
Nej, men jag tänkte inte så mycket på domaren under matchen. Det brukar vara ett gott tecken på att han har varit bra. Ska man hitta någon situation sådär? Jag tycker inte att det fanns några direkt matchavgörande situationer. Det är väl 50-50 lägen med Kiese Thelin. Jag tycker överlag att man ska släppa och låta spelare liksom gå upp i duell mot varandra. Men tittar man på en situation som ändå var lite avgörande, så Cornelius puttar ju bort sin bevakning i Vasic ganska ordentligt innan han nickar in 2-0-målet. Där är det faktiskt eventuellt en frispark, tycker jag.
Å andra sidan tänker jag att Vasic tilläts ju klättra ganska mycket i MFFs straffområde också. Så att det var väl jämnt på det viset.
Ja, men det gruffas och knuffas alltid vid hörn, och liksom ska man börja dra gränsen där, så då blir det ju väldigt mycket på varje match.
Där har ju domarna just vid hörna, har de ju ändå en uppgift liksom att lugna ner det mellan varven, för annars kan det ju urarta. Så det är ju rätt bra att de tar snack mellan varven, liksom att de visar att de ser vad som händer.
Det var en situation i slutet på första halvlek, nu kommer jag inte ihåg vilken BB-spelare det var, där det uppstod blodvite i en höjduell med Thelin. Vad säger de om den situationen?
Jag har inte sett reprisen faktiskt, måste jag erkänna, men jag har pratat med andra som har gjort det, som tycker att det var okej att det bara var en varning, att det var inte liksom ingen medveten rörelse. Men det var en tydlig armbåge som tog väldigt olyckligt.
Så var det
där ju. Kan man ju säga också att Oskar Jonsson håller sig lugn, eftersom BP-spelaren, vars namn vi då har tappat, var väldigt, väldigt arg. Men liksom inte utsattes för att få någon varning för protester eller något sånt här. Utan han fick liksom gå av banan och lugna ner sig och spelade vidare sen.
Alltså det är svårt. Jag menar, alltså, Thelin går ju upp och han har absolut armen ute. Men det är väldigt svårt att ta sig upp i en höjduell utan att använda armarna som någon sorts hävstång, tänker jag. Och sen så är det ju, när han har armen där ute och viftar med den, så är det ju mer liksom, som jag ser det, ju mer BP-spelare som hoppar in i den än tvärtom på något sätt. Men man är ansvarig för sin kropp, och det är, ja.
Och därför var väl varning okej, ändå tycker jag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Då skulle jag vilja gå vidare och prata om händelserna efter mötet med MFFs möte med Djurgården på Tele2 Arena i somras. I efterdyningen av den
piggt.
Ja.
Vi skönt att återkomma till det.
Jag har hållit inne det här så himla länge.
Vi är lite snabbare, för vi väntar inte 2 månader och tänker efter först.
Ja, precis. Nej, men i efterdyningen av det mötet så blev ju alltså både Pontus Jansson och Hugo Bolin straffade. Man får utgå från att de flesta som lyssnar känner till detta. Båda straffades då enligt RFs stadgar, kapitel 14, bestraffningsärenden, paragraf 2, förseelser, punkt 7. Den som under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något som där under förekommit demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot utövare, ledare, tränare, funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter.
Glasklart.
Ja, och det är väl framförallt det sista, det allra sista där som är avgörande här. Men Pontus Jansson straffades ju som bekant med 2 matchers avstängning medan Bolin fick böter på 10 000 kronor. Och för Fotbollskanalen så förklarade disciplinnämndens vice ordförande Kristin Persson skillnaden i utfall då. Och hon sa så här: det som skiljer åt är att de har blivit anmälda för olika saker. I Pontus fall har han blivit bestraffad för det han har uttalat, för sina förolämpande uttalanden. Där finns det en tydlig praxis om att det blir 2 matchers avstängning för den typen av uttalanden. Vad gäller Hugo Bolin fanns det inget förolämpande moment. Och när man läser redogörelserna för de här båda ärendena, för de kom ju liksom vid olika tillfällen såklart. Och det är ju ett pussel som var och en måste lägga själv eftersom disciplinnämnden sedan 4 år tillbaka inte publicerar sina beslut någonstans. Så är det ju ändå tydligt att de här 2 sakerna har påverkat varandra. Så frågan är egentligen, alltså vems är grundfelet? Är det Antidoping Sverige som inledningsvis uppenbarligen bara hade en kontrollant på plats? Eller är det MFF som de har skickat ut den ena av de här 2 uttagna spelarna på nerjoggning? Var står ni i det här?
Var står du?
Det var ingen spaning, det var en lång fråga.
Det var en lång fråga. Alltså jag liksom både från dopingkontrollens sida och från MFFs sida har jag svårt att förstå hur det kan bli så här. Kanske framförallt MFF. Alltså de måste ju, de känner det till vilka regler som gäller. Om det nu är så att det bara är en dopingkontrollant på plats, även om Tele2 är en logistiskt svår arena att hantera sådana här saker på, så får man ju ändå liksom, då får man ju anpassa sig efter det. Alltså här har man dratt på sig 2 olika straff för att man har spelarna på olika ställen. Så som jag tolkar situationen, jag kan inte tolka det på något annat sätt. Nej.
Jag tycker det är svårt att ha en åsikt om vad som hände. Alltså annat än i rent principiellt liksom ha en åsikt om att man måste uppträda respektfullt mot funktionärer, såklart. Men sen vem som sa vad och hur det ska bestraffas är ju svårt att säga. Jag var ju inte där. Det verkar ju inte som att det var speciellt många där överhuvudtaget. Vilket ju är lite av problemet. Min stora invändning är att alltså, Antidopning Sveriges anmälan då kom in i slutet av augusti. Över en månad efter att matchen spelades. Och sen tar det ytterligare en dryg månad för disciplinnämnden att komma fram till dom. Så får det inte gå till i svensk fotboll, för att det har inte bara att göra med att Malmö FF blir av med en spelare i ett tufft skede av säsongen. Malmö FF är ju de det egentligen är minst synd om i det här, men jag menar, hade Hugo Bolin dömts till en matchavstängning, så vilket ju inte är helt omöjligt, hela den biten verkar ju också lite godtycklig exakt vad straffet ska bli då, men då hade ju det drabbat en annan klubb än Malmö FF, vilket är märkligt. Men sen också så Pontus Jansson, hade han stängts av direkt så hade det ju till exempel skett i ett följande möte med AIK som är indragen i bottenstriden. Eller om det bara kommit en vecka tidigare där han inte kunnat spela mot Degerfors. Nu blev det istället så att han inte kunde spela mot BP. Alltså det här får ju ganska stora effekter i bottenstriden för andra lag. Och där står ju enorma summor pengar på spel när lag riskerar att åka ur. Och ja, det måste ju finnas tydliga principer att följa för klubbarna och för nämnder och kontrollanter.
Ja, det finns ju ett problem till då med den här långa liksom, tiden man har på sig är ju att när det hela Pontus Jansson-fallet då grundar sig på vad Pontus Jansson ska ha sagt, så är det ju väldigt svårt att komma ihåg det korrekt. Och då finns det ju risk att man påstå att han har sagt saker som han inte har sagt. Jag har väldigt svårt att tänka. Han har säkert varit ganska omild i sin ton där och sagt saker till funktionären, men just ordet knäppskalle känns tveksamt. Svårt. Och det är ju sånt som gör att det blir liksom, då kan man också skjuta ner kritiken när den är liksom, när det finns osakligheter i den, så att säga.
Ja, men det finns absolut ett problem i det. Alltså, det är väl oerhört viktigt att betona just som ni har sagt med det här med respekten mot funktionärer. Där har säkert både Pontus som är en känslomänniska och även MFF kanske en del att fundera över liksom hur man hanterar de här situationerna som en stor klubb. Men det du säger just med det, ordalydelsen, kommer jag tillbaka till egen erfarenhet som domare även om i en annan sport. Det förekommer tyvärr även i basket att spelare stängs av.
Har du blivit kallad för knäppskalle?
Nej, men det har väl hänt värre saker än så, kan jag säga till och med. Men just det faktum att om du ska utdöma ett straff på en spelare för att vad han har sagt, så är det oerhört noga att du faktiskt kommer ihåg i princip exakt vad han har sagt. För börjar du tolka och lägga in egna, liksom att ja, men det var ungefär det här han sa, så är det inget giltigt.
Nej, men trovärdigheten i anmälan försvinner.
Och då med tidsaspekten, om jag får fortsätta där då, så med det sagt så håller jag med om allt att Pontus har ett ansvar själv, MFF har ett ansvar för att man hamnar i de här röriga situationerna, tycker jag. Tele2 Arena är, som du var inne på, jag vill gå ett steg längre, det är en logistisk katastrof. Det är oerhörda avstånd in i arenan och det finns ingen rim och reson hur det fungerar där. Jag förstår inte riktigt hur man kan godkänna de förhållandena. Nu vet jag inte exakt vad dopingrummet är i förhållande till allting annat, men jag vet bara hur vi, inte minst vi media, tvingas röra oss ut på planen för att överhuvudtaget komma till vår arbetsplats. Men det här, i slutändan så är det ju ändå så också att elefanten i rummet är i vanlig ordning Svenska fotbollförbundet, som har ett regelverk som jag vet inte hur de lyckas hitta på. Alltså det här med 2 månaders tid för att genomföra, att du har 2 månader på dig att anmäla ett ärende. Och som jag har förstått det, är liksom fullständigt orimligt. Och vi har lyft det för, tror jag, i den här podden, att tittar man på ishockeyn så kommer bestraffning dagen efter. Alltså det finns inget motiv, inte minst om det nu handlar om ord, att man inte skulle, man ska anmäla direkt efter match, punkt slut, och sen kan det vara 1 eller 2 dagar möjligtvis för att vändande EM-post att svara. Så att det här är ju ett inbyggt problem som fotbollen kan få mycket, mycket större bekymmer över framöver. För det påverkar ju en massa andra lag.
Sen slutgiltigt så tycker jag ju någonstans att MFF har hanterat efterspelet på ett ganska bra sätt. Det här pressmeddelandet, eller vad ska jag säga, kungörelse på sajten, innehåller ju även att man erkänner brister. Inte historiskt sett kanske inte MFFs allra starkaste gren, men det gör man. Man lägger sig ändå, man lägger sig inte platt, men man lägger sig ändå halvplatt. Och man har också, dels genom Pontus Janssons uttalanden, men också andra uttalanden, att man skapar en vi mot dem situation som kan vara ganska bra för laget att ha med sig in i det här avgörandet. Och det är liksom vi mot dem nu, försöker MFF liksom på något sätt skapa en situation av. Jag tror att det kan vara liksom stärkande på något sätt. Jag är också imponerad över att Henrik Rydström har hållit sig cool i hela den här, ska vi kalla det för soppan då. Han har uttalat sig om det och gav väl någon slags halvpik till förbundet. Men överlag så skickade han ut budskapet att det här är inget vi kan påverka. Vi fokuserar på nästa match och vi ska allt lösa det här och liksom blickat framåt på det han har kunnat påverka. Det har också varit klokt att man liksom inte fastnar i den här saken utan släpper det och påverkar det man kan påverka.
Inte minst i den verklighet som vi lever i så är det lite spännande när saker och ting inte riktigt går som man har tänkt sig och den styrning som då Malmö FF gärna vill ha vad det gäller information. Det var ju så att Pontus Jansson, jag var själv nere på träningen, han fick ju inte lov att uttala sig, inte heller Rydström, om ärendet. Men han kunde inte hålla sig utan han gjorde ett inlägg på sociala medier istället. Det säger ju en del om hans känsloladdning och det var ju ganska kul. Sen kan vi väl nämna i sammanhanget att han, typiskt honom, valde ju att inte sitta bland de andra skadade och avstängda. Nej, det var bara han som var avstängd, men skadade spelare på läktaren, utan han ställde sig bland sina kompisar på sjungande sittplats.
Levicki var avstängd också.
Ja, det var han förut.
Mm, det var han.
Innan vi går vidare, jag vill bara i de här i RFs stadgar och bestraffningsärenden, den 16 och sista punkten vill jag bara läsa upp för att den är så fantastisk. Man kan då utdöma bestraffning för, citat, den som på annat sätt underlåtit att rätta sig efter vad som ålegat vederbörande enligt dessa stadgar eller enligt av idrottsorgan utfärdade bestämmelser eller fattade beslut. Så man kan egentligen straffas för precis vad som helst.
Vi har ju inte pratat om själva det. Att vi har en väl utbyggd dopningsorganisation och kontrollstationer inom idrotten är ju jättebra och jätteviktigt. Det finns ju ingen kritik mot det i sig själv. Det är en, om jag inte är helt fel på det, så är det ju en organisation som lyder under Riksidrottsförbundet. Så att inte under Fotbollförbundet. Man har ju dopingkontrollanter ute i Sverige och det förekommer dopingtester på väldigt många olika ställen hela tiden.
Fredrik, vi byter ämne.
Ja, ska vi ta en liten publikbit också då? Det pratas ju mycket om publikutvecklingen i Sverige, allt fler fortsätter att gå på fotboll, och det slogs faktiskt ett nytt rekord på stadion under måndagen. Detta var åttonde gången under en och samma allsvensk säsong som Malmö FF hade över 20 000 åskådare på stadion. Det tidigare rekordet var 7 stycken som sattes 2004. 2004 hade Malmö FF ett snitt på 20 061. Det är alltså rekordet. Det är det bästa som man någonsin har haft under en säsong. Det kan mycket väl ryka i år. Snittet är med 2 hemmamatcher kvar på 19 878. Och har jag räknat lite på det här, och det betyder att MFF behöver i snitt ha 21 253 åskådare på matcherna mot Varberg och Elfsborg för att det rekordet ska ryka. Och det borde inte vara möjligt. Men det var,
alltså, det beror på hur många tomma platser det blir mot Varberg.
Ja, men precis. Det hänger lite på det, där. För mot Elfsborg så kommer det ju behövas lite avspärrningar.
Men
och
där
så
kommer andra sidan vara mer folk sannolikt på bortasektionen.
Så är det ju förstås.
Jag vet inte hur många tomma platser uppskattar ni att det var på BP:s sektion. Vad kan de ha varit? 20 stycken kanske?
Ja, alltså det är väl nästan... Egentligen är det ju 5%, så att det skulle vara 1000, jag vet, lite tveksam om man får in 1000 personer där, men det är ju inte långt ifrån.
Mm. Ja, men det var inte det som jag skulle komma till. Det här var bara lite för att pegga upp det. Men MFFs fina siffror är ett exempel. Ett annat är att AIK har snittat över 26 000 och Blåvitt har snittat nästan 16 000. Och detta under säsonger som varit rejäla fiaskon för de här nämnda klubbarna. Sen har vi även Häcken som har ett snitt på nästan 5 000. Det är ett rejält kliv uppåt för den klubben som normalt sett brukar ligga i den absoluta botten. Men jag tycker att vi kanske fick det starkaste, nästan lika starkt i alla fall på måndagen. Och det var bortaklacken på stadion som vi nämnde lite här, Brommapojkarnas. Länge var ju den här Ystadbon Anders Ung ensam när BP spelade spelade bortamatcher i södra Sverige. Men vad ska vi säga att det var 20 pers på plats? Rent procentuellt sett är det en mäktig ökning av bortaföljet för Brommapojkarna. Och detta i en period där man går riktigt tungt sportsligt. Har ju dalat som en sten i tabellen här under sommaren och tidiga hösten. Ja, men det blir lätt ett storklubbsfokus när man ska prata publiksiffror, men jag tycker faktiskt att BP förtjänar ett litet omnämnande här.
Det är rätt roligt. Om jag minns rätt så var det ett år i guldstriden när Malmö mötte just BP. Det var bara han, mannen från Ystad. Då ordnade man en plats i en loge till honom som man kunde stänga bortasektionen och fylla den med egna supportrar med Brommapojkarnas goda minne. Det var ju rätt så ganska kul. Sen när du nämnde de här lagen, jag tänkte på ett lag som Mjällby, har nog också haft rätt så hyggliga siffror på den lilla orten. Och det kan man också tycka är lite roligt att de... Och tittar man underifrån, om man ska spana lite vidare, så Gais ser ut att gå upp nu, och det måste ju vara positivt för publiktrycket i Allsvenskan. Under förutsättning att samtidigt då Utsikten tappar eller förstår insikten att de inte behöver vara i allsvenskan.
Ja, man får se. Det beror lite på hur vilka, om Gais ska få en... Om, dels ska de ju till att börja med gå upp. Det är inte riktigt säkert med den saken än. De ser ju starka ut. Men de är inte så... Det är inte ett sånt publiklag som man kanske tänker sig. De är ju ett välkänt namn och så.
Gais är ju en av de här klubbarna som har liksom, ju lägre ner i seriesystemet de befinner sig, desto högre publiksiffror har de relativt sett.
Ja, de är ju motgångssupport. Det är ju faktiskt så.
De är ju till exempel en bit efter HF i Superettans publikliga.
Precis, precis. Och det skulle förvåna mig om de liksom rent kommer upp i så väldigt mycket högre snitt än vad till exempel Häcken har. Okej, då kommer de ju ha ett hemmaderby mot IFK Göteborg nästa år. Där kommer ju förstås dra upp snittet, men på en vanlig match så tror jag inte det kommer jättemånga fler än 5000 på Gais-matcher exempelvis. Men sen så är det ju, ja, det är ju en annan inramning och ett annat drag, så är det ju såklart roligare att ha upp dem än utsikten, tycker jag rent personligt i alla fall.
Västerås är väl också hyfsat åtminstone. Jag vet inte exakt vad de har för publiksnitt.
Länge sedan de var i allsvenskan nu, så man vet liksom inte riktigt var det...
Det var ju Liston senast.
Hur du kan lyfta det.
Mm. Nej, det blir svårt att säga exakt vad man kan förvänta sig publikmässigt av Västerås. Som...
Ska vi se här, publikligan i Superettan i detta nu toppas av överlägset av HF som har 6127. Gais har 4421, Öster 3944 och Västerås 3631.
Ja, men det är ändå rätt så hyggligt på Västerås, tycker jag i alla fall. Sen har jag gärna sett Öster i allsvenskan, men de spelar ju bort sin chans ännu en gång igår. Så att det...
Ja, men det håller inte för osannolikt att Öster faktiskt rycker upp sig. Det är några omgångar kvar och utsikten dalar ju som en sten just nu. Och det är egentligen bara Öster där som kan utmana dem. Landskrona är lite för långt efter.
Ja, det skiljer rätt många poäng. Landskrona är väl...
Och Öster har kvar att möta utsikten också.
Det är ju faktiskt så, nu kommer en lång superettan utsvävning här. Ja. Jag vet inte riktigt hur vi hamnade här. Det var publiken som gjorde det. Men Landskrona har alltså betydligt fler poäng upp till kvalplats uppåt än vad de har till kvalplats neråt. Så att det är inte så sannolikt att de skulle... Eller... Med tanke på att det är 5 omgångar kvar och de har 12 poäng upp, så kan vi nästan fastslå att det kommer nog inte bli något kvar för dem. Var du färdig där med publiken, Fredrik?
Ja, det var inte mer än så. Ja. En hyllning till BP:s bortafölje. Det trodde man inte.
Nej.
jag noterade samma sak faktiskt när vi pratade lite om matchen, jag och kollega Peter Nilsson. Men det jag tycker jag kan bara hålla med generellt vad det gäller publiken.
Då återför du ordet, Max.
Så trevligt.
Ja.
Då tänkte jag lite grann så här att Henrik Rydström är ju en skön figur på många sätt och vis. Men han pratar väldigt mycket. Men någonstans mitt i det flödet som kom efter matchen där, så tyckte jag att han sa någonting som var väldigt klokt. När han började prata om Adrian Skogvar som gjorde debut från start i Malmö FF som 17-åring. Och han började prata om att ge ungdomar chansen, och så tittade han på Olof Mellberg och han tittade på sig själv, om man nu kan göra det, och konstaterade att de har ju själva varit där en gång i tiden och varit de här unga som fick chansen, och vad hände med dem på olika sätt och vis. Jag tror det är lätt att vi glömmer det här i hetsen när vi räknar tabeller och följer lag och så, att man, det får, jag var väl samma tanke liksom, herregud, kan de skicka in dem nu i det här läget? Unga spelare måste få chansen när man tror sig veta att här verkligen finns någonting. Och minnet är extremt kort hos oss. Det räcker ju att säga Hugo Larsson egentligen. Så förstår man liksom innebörden i vad som kan ske när en ung spelare verkligen får chansen. De finns ju många fler naturligtvis. Sebastian Anasi är en annan som är aktuell nu. Pontus Jansson som fick chansen som 16-17-åring i MFF en gång i tiden. Och bara för att backa riktigt långt så minns jag det glada 70-talet när alla MFF-spelare var 30 plus nästan. Och en 17-årig Magnus Andersson fick kliva in i det sällskapet. Vilket inte kan ha varit det lättaste. Men det blev starten på en fantastisk karriär. Så att självklart måste man våga satsa på de unga. Och man måste göra så att man verkligen visar att man tror på det. Det kan inte bara vara inhopp på några minuter. Ibland så lyckas det, ibland lyckas det inte. Ska man prata om spelare, Hugo Bolin var väl den som inte riktigt fick den möjligheten. Det blev liksom lite hattet där, men han utlånades, får man säga, om det kan.
Gjorde han en match från start?
Mm, ja, det gjorde han. Ja. Gjorde han.
Två stycken. Han gjorde 5-0-segern mot Degerfors hemma och 3-1-segern mot Värnamo borta. I juni.
Och Adrian Skogmar började spela i MFF som 5-åring. Det är naturligtvis ett stort plus för klubben att kunna lyfta upp de här spelarna. Jag tyckte han gjorde en väldigt bra första halvlek. Jag såg Martin Olsson pratade med honom precis innan avspark. Man såg när han fick lägen på kanten så vände han ändå tillbaka. Han spelade väldigt försiktigt. Sen blev det tufft i andra halvlek när laget föll ihop. Men det var ju ändå liksom, han har ju visat att han kan vara med och han har fått ett avlagskontrakt nyligen. Och för de som vill titta på det och råkar lyssna på podden väldigt tidigt så spelar han väl förmodligen, antar jag, Youth League ikväll när MFF möter HJK Helsingfors, för han är bara 17 år och han får leva 18 där.
För den som har tänkt att ta sig en hel eftermiddag och kväll i MFFs tecken, så går det. Alltså, men det är lite för det känns ju väldigt angeläget att de når hit, för tittar man på de senaste, tittar man på 2020-talet, så är det inte många tonåringar som har fått chansen att spela från start. Det var alltså 2020 var det Tim Pritsa och Amin Sarr. 2021 Sebastian Anasi och 2022 Hugo Larsson.
Och året innan det så är det Mattias Svanberg, va?
Var det så sent? Var det 2019?
Nej, inte 2019. Det var ju
han var en av dem. Det känns som att det var, men det känns som att det har hänt någonting de sista 4-5 säsongerna som har gjort det svårare.
Det är ju naturligtvis Europaspelet, inte minst tror jag, som har spökat mycket, att det har varit svårt kanske. Att...
Ja, det är på ett sätt är det en godtagbar förklaring, men på ett annat sätt är det inte det, eftersom man då matchas så pass mycket så att det borde finnas ett ganska stort utrymme att spela tonåringar. Men det, jag tror att Rydsen var ju inne på det i snacket efteråt också, att det finns alltid en anledning till att inte spela en tonåring. Man vet att... Vi vet vad jag får om jag spelar den här rutinerade spelaren, och det är en svår match trots allt, viktiga poäng på spel, och ja, vi vill kanske inte man kan alltid liksom motivera, man vill inte utsätta tonåringen för detta, och vi ger honom några minuter på slutet under säsongen. Alltså Rydström har ju själv pratat om föryngringsarbetet och tagit upp det här att ja, men jag har faktiskt gett chansen till si och så många egna talanger, men då har det ju varit liksom att man kommer in 5 minuter på slutet när man leder 3-0 hemma mot Sirius till exempel. Någonstans tycker jag inte riktigt att det räknas.
Det är inte riktigt samma sak.
Nej, det är förstås viktiga minuter för de här, men ska man på allvar slussa in spelare så måste man, ja, man måste våga ta det klivet, och det är ju väldigt, väldigt svårt för supportrar. Det var ju du som också inne på, supportrar tycker det är jättekul med egna talanger. Men de tycker inte det är lika kul när egna talanger gör så att laget kanske inte presterar lika bra, för att det kräver en viss inkörningsperiod. Alltså många av de här spelarna som MFF har i sina ungdomsled har ju stor potential, men Hugo Larsson är ju liksom one of a kind, något sätt som nästan kunde gå in från start direkt och leverera på en nivå som alla andra kunde. De flesta kan ju inte det. Det räcker med att titta på Sebastian Anasi för det. Han var den spelaren som han är idag, var han ju inte direkt. Liksom. Där var ju Hugo Larsson annorlunda på det viset. Men nu är ju Sebastian Anasi fantastiskt bra. Liksom.
För att knyta ihop det här med publiken och de unga spelarna så att säga, så tycker jag det var en rätt skön känsla för när den Skogmark gick ut och blev utbytt. Det var ju då när MFF verkligen kärvade och publiken var lite i uppror och buade och sådär. Men när han gick av så fick han väldigt hjärtliga och varma applåder. Och det måste ju kännas väldigt skönt liksom, att få det mitt i allt stöket runt omkring så att säga. Jag tror att han hörde det.
Jag tittade på honom när han gick längs med sidlinjen där och folk ställde sig upp. Det var väldigt fint för att han blev lite generad. Nästan ser det ut som han visste inte. Men man får bara 17 år är inte mycket. Alltså när man överöses med såna, med den typen av kärlek, man vet liksom inte riktigt ska man göra slängkyssar här på där, eller bara ska man liksom försöka se cool ut.
Slängkyssen är det.
Den hade varit, ja. Det var ju ett extremfall då. Det har man ju fortfarande kanske inte riktigt sett. men den är ju, ja, den får man, det kanske dyker upp här.
Men för att återknyta till det du sa, Fredrik, så är det ju, det gör ju inte det lättare när man i varje transferfönster värvar 4, 5, 6 spelare som ska in i laget. Alltså, då hamnar ju liksom de unga som eventuellt har jobbat sig upp i någon sorts hierarki trillar ju ner igen då. Mm. Och i samma resonemang så är det ju de spelarna som man har värvat in, de får ju verkligen tid på sig att växa in i laget.
Ja. Och det här krokar ju i lite grann en kommande spaning som jag har. Jag vet inte om jag ska ta den nu kanske när vi ändå är inne på det spåret.
De hänger ihop så mycket så att det tycker jag att du kan gott få göra.
Mm. Ja, men vi tittar då på, när vi pratar om Skogman och i andra änden, förresten nämna en sak med Skogman då innan du går över det här som jag tyckte ändå var lite rolig. Det är ju att Martin Olsson som spelade på samma kant är alltså mer än dubbelt så gammal. Och när Adrian Skogman var 2 månader så flyttade Martin Olsson från Högaborg till Blackburn. Det är liksom, ja, tiden går.
Martin Olsson består.
Exakt, exakt. Malmö FF förlängde i förra veckan med Niklas Moisander och Johan Dahlin. Man står i begrepp att förlänga även med Sören Rex. Det är mycket möjligt att de där papperna redan är påkritade. Men
eftersom inte Daniel Andersson sa emot det så är det väl...
Precis. Max gjorde en intervju med Daniel Andersson här i förra veckan där han pratade som att Sören Rex hade förlängt. Och ja, man vill väl kanske inte liksom skicka ut en bombmatta med 35 plus förlängningar på en och samma gång, utan man sprider kanske ut dem lite grann då. Någon slags taktik där. Det här har ju mötts med, ja, men vad ska man säga, lite blandade omdömen bland supportrar som menar på att hur går det egentligen med det där föryngringsarbetet. Jag tycker att det finns väldigt goda argument i de här förlängningarna om man tittar i varje enskilt fall. Johan Dahlin är väl det främsta då. Han är kanske lite mer specialfall än de andra två. Han är ju i mina ögon allsvenskans främsta målvakt. Moisander, ja, bland seriens bästa passningsstatistik och en enorm internationell rutin. Ingen annan i MFF kommer faktiskt i närheten av den, Pontus Jansson inräknad. Och nästa år så får MFF, om de går till Champions League eller Europa League, faktiskt 2 Europamatcher till när man slutar med många gruppspel och har liksom en längre tabell, ett seriespel i Europa under hösten. Det kommer vi säkert gå in djupare på exakt hur det funkar när det närmar sig där. Men då kommer Moisander behövas. Rex är lite på samma nivå. Han är påfallande frisk i år jämfört med tidigare säsonger. Han har spelat 24 matcher i år. Bara missat en då han var avstängd. Resultatet 3 mål, 5 assist. Det är väldigt fint facit. Han har blivit lite något av en super sub.
Är det de här smutsgråa underbyxorna som gör att han håller sig frisk?
Jag tar i alla fall 90% av förklaringen, tror jag. Men som sagt, goda argument i varje enskilt fall, men den sammantagna bilden blir ju av ett MFF som har lite svårt att släppa taget om sina trotjänare. Kill your darling, som det heter på journalistspråk, ska jag ta oss bokstavligt. Nästa säsong kommer MFF, och då förutsätter jag ju då att man har samma spelare som man har nu, minus de vars kontrakt går ut. Då kommer man alltså ha 11 spelare över 30 år i sin trupp, och det är ju anmärkningsvärt, och en redan hög medelålder riskerar då höjas ytterligare. Men här är min poäng då. Jag tycker kanske att medelålder är ett lite överskattat mått på en trupp, och man kanske borde prata lite mindre om det. Det är ju kritik mot mig själv också.
Vad ska man prata om istället?
Jag tycker att man ska titta kanske mer på medianvärdet av truppen. Hur ser den spelaren som är i mitten av truppen nu? Hur gammal är han? Är han 22 år? Så har man ju ändå satsat väldigt, väldigt mycket på talanger.
Men om jag ställer frågan, hur gammal är han?
Nej, det har jag inte kollat ut. Men det är svårt att säga vem som ingår i truppen. Var man ska dra gränsen. Ska alla som, liksom, det går ju alltid att ha väldigt mycket tonåringar i en A-trupp, men får de aldrig spela, ska de räknas in då? Mm. Men det är liksom, om jag pratar generellt nu, så är det är ett viktigare mått. För att ha ett fundament med spelare som är över 30 år behöver inte alls vara fel. Dels är 30 år nu någonting helt annat än vad 30 år var för 20 år sedan. Alltså en 30-åring är fräschare nu än vad de har varit tidigare. Så egentligen så har, men själva ordet 30 har fortfarande en liten negativ klang i fotbollssammanhang så att säga.
Men tur att vi har lämnat det bakom oss då.
Exakt,
länge.
Exakt. Men en 30-årig spelare eller en 30-plus-årig spelare, de är erfaren. De är pålitliga och kanske framförallt de ska i många fall inte vidare i karriären. Man kan räkna med att de är kvar några år och att man till exempel man kan faktiskt bygga kring dem på ett annat sätt än vad man kan göra med någon som är 25. För det, om man ska prata om ett så kallat problem då, så tycker jag nog det är mellanskiktet som är inom situationssäkring då problemet, spelare mellan 23 och 28 som de kommer ofta med en hög prislapp och de kanske inte ger speciellt mycket avkastning ekonomiskt, det får vara i specialfall när de har sån raketutveckling, men pengarna finns i spelare mellan 18 och 22 år, det är där man gör de stora försäljningspengarna till exempel, det gör man inte i spelare mellan 23 till 28. Så exempel på värvningar då som MFF kanske ska göra lite mindre av framöver för att liksom få det resonemanget att stämma är ju kanske lite mindre Sebastian Jörgensen, Lasse Berg Jonsson, Mohamed Sebu, Mustafa Zeidan och betydligt fler Otto Rosengren köp till exempel. Eller om man ser en Sebastian Anas i en annan klubb, då köper man honom för att då få en bra sportslig utveckling. Sebastian Anas till exempel, Otto Rosengren till exempel, är ju lika bra som 25-åringar, de flesta 25-åringar, 26-åringar, 27-åringar som är köpta för dyra pengar i andra klubbar då. Mer av den typen av värvning för att liksom, kanske att man lite skiter i mellanskiktet och kör väldigt ungt samt väldigt rutinerat. Man skulle kunna säga att FC Köpenhamn har gått lite åt den vägen de senaste åren. Så, ja. Inte fel att förlänga med gubbarna så länge man väger upp det med några Skogmar.
Nej, men det är ju just det som är den andra sidan av myntet som är det viktiga här på något sätt. Alltså, som liksom truppförsäkringar så är ju både Moisander och Rex jättebra. Men det är ju trist, tänker jag, om man hamnar i ett läge där det handlar om att unga spelare får stå tillbaka trots allt.
Mm. Men jag tror det handlar mycket om att som Fredrik prickade in väldigt väl på de här gubbarna, att det handlar om att förlänga rätt gamlingar. Jag tycker att Malmö gjorde ett väldigt smart val i somras när man inte valde att förlänga Lasse Nilsson och släppa iväg honom ut i Europa ett halvår i förväg till och med, för att han fortfarande hade den möjligheten. Niklas Moisander är ju knappast aktuell för en tur ut i Europa till. Han kan med sin rutin och erfarenhet göra nytta i Malmö FF ett år till. Så att den balansgången tror jag är jätteviktig. Det finns ju i truppen andra spelare som har haft det väldigt, som har haft det tungt på senare tid och som de kanske, det kan bli tufft att inte ge nya kontrakt om man säger så. Men där man måste liksom välja den vägen ändå.
Ja, men det är ju väldigt svårt att bygga en trupp speciellt i en stor klubb, och den ekonomiska kostymen gör ju att man har inte riktigt, man har inte råd med misslyckande på samma sätt, och det gör ju att kanske framför allt då svenska klubbar som inte säljer spelare för samma pengar som många andra ligor, de har satsat väldigt väldigt hårt på Europa, för det är där det är, trots att det är svårt, den närmsta vägen till pengar, och då gör man det med beprövade metoder istället för att liksom verkligen våga spela in de här tonåringarna då och missa kanske Europa ett år, två år, till och med tre år i rad, men kanske istället ta igen de pengarna på och göra Hugo Larsson försäljningar. Alltså det bästa är ju då om man kan hitta en sån nivå som till exempel, ja, nu drivs ju Nordsjälland som ett företag, som man ska ju inte göra parallellen för stark så att säga, men där man hittar ett sätt där man spela så pass mycket tonåringar att man kan sälja för enorma summor pengar men också gå till Europa. Men det känns som att, och det här är ju, tror jag också att det är någonting MFF jobbar emot, att försöka gå mer åt det hållet att både prestera sportsligt men också få in de här tonåringarna och sälja dem för mer pengar. Det är ju som sagt, det är ju jättesvårt. Det är ju en sak för mig att sitta här och säga att så måste man göra, det är ju en helt annan sak att faktiskt göra det. Det är ju jättesvårt.
Och där finns ju, där kan man ju känna att kanske liknelsen med FC Köpenhamn är mer relevant. Alltså Nordsjälland har inte de kraven på sig att vinna titeln.
Nej, det är ju ett extremfall liksom, som vars idé egentligen går ut på att sälja spelare snarare än att vinna titlar. Och sen så får man ju säga, alltså alla resonemangar är ju i generella förstås, det finns ju undantag. Anders Christiansen var 23 år när han kom till MFF och har ju blivit en helt avgörande värvning som satt sin prägel på laget på ett helt osannolikt sätt. Så att det är ju inte fel att ha spelare som är 25 heller, inte det jag är ute efter, men att man liksom, ja, man hittar en, man går liksom lite mer åt att ta några äldre och några lite mer yngre.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Då skulle jag vilja gå vidare med att prata om en av de här spelarna i mellanskiktet. Som du också nämnde vid namn nyss. Faktiskt. Jag tänkte på ledare på plan. Framförallt under andra halvlek av MFFs match mot Brommapojkarna. Alltså det kändes ju, det, matchbilden hade ju lite av, jag vet inte, MFF PSG över sig. Alltså det var ju sån panik i MFFs straffområde under en halvtimme efter BP:s reducering, så att man trodde inte att det var...
Alltså jag hoppas att folk från BP lyssnar på den här podden. Man har alltså hyllat bortaföljet och nu liknas de vid Paris.
Ja, men det kändes liksom, det var... Det påminner om hur det såg ut i en del Europa-matcher. Hur märkligt det är att den kan låta.
Ja, nej, jag håller med.
Sen tycker jag ju så att MFF hade bättre styr på det sista 10. Men det förtar ändå inte intrycket av att, alltså, i Pontus Janssons och Anders Christiansens frånvaro så saknades det där under en ganska lång period av matchen en tydlig ledare på planen. Någon som liksom, så att säga, tar tag i det när det inte stämmer. Och det, jag tänker att det kan vara värt att diskutera liksom vem är det som kan kliva fram och ta det ansvaret. Jag tyckte att i slutet av matchen så klev Lasse Berg Jonsson fram som en lite oväntad kandidat i den rollen. Alltså det kändes lite på något sätt så som matchbilden var, där MFF liksom inte hade något eget spel alls. Att när Peña gick ut så blev Berg Jonssons roll tydligare. Och liksom antalet löpmeter han hade i den här matchen var hans näst högsta den här säsongen. Han vann fler dueller än vad han har gjort i tidigare matcher, där han i och för sig varit lite överraskande svag, kan jag tycka, med tanke på hans roll i laget. Men ändå, statistiksajten Y-Scout har ju någonting som heter success rate, som är lite svårdefinierat, men det var också liksom hans klart högsta den här säsongen. Men jag tycker liksom det som var viktigare var ändå det som man såg med ögonen den sista kvarten. Det var verkligen inte perfekt. Han missade ganska mycket passningar på offensiv planhalva. Men han jobbade ju stenhårt och vann boll högt upp i banan och var nere och avvärjde kontringar i eget straffområde och liksom klev fram i det läget när det behövdes. Någon som klev fram och liksom, inte för att MFF tog tag i spelet, för det gjorde de verkligen inte, men det behövdes någon som liksom ändå kunde alltså, avvärjade och visade vägen lite grann. Mer inställning än något annat. Med tanke på att han spelar från start i varje match och ofta spelar 90 minuter, så känns det ju liksom att en sån person är ju, känns ju värdefull att ha på planen när liksom relationismen inte räcker till. Ser ni, överskattar jag den här insatsen, tycker ni?
Jag vet inte allt här. Jag var nog väldigt fokuserad på att jag tyckte det var fullständigt kaos sista halvtimmen.
Alltså jag tycker det var kaos från minut 50 till minut 80.
Att det var lite
sen så skapade inte, sista kvarten nej. Skapade inte BP
lika mycket,
särskilt
nej,
mycket nej. Faktiskt.
Jag säger inte emot. Jag var mest förundrad över att de kunde tappa det så som de gjorde det. Och att generellt att det finns lite för lite ledare i laget.
Ja, men det blir ju så att MFF är ett lag som måste spela med högt tempo, hård press, konstant fokus. Det känns inte som ett lag. Laget är inte byggt för att spela av en match på det viset. Utan gå för 3-1, 4-1, 5-1 snarare än att ligga och bara försvara 2-1 och riskminimera. Så det ligger liksom inte i spelarmaterialets natur på det viset. Och jag tror inte det är vad Henrik Rydsson vill åstadkomma heller med de byterna han gör. Byter ju ut hela sin högerkant på ett bräde och byter in Tahali till exempel. Det är ju inte heller den här, nu ska vi safea upp bytet. Riktigt, men när man tappar det här i början av andra halvlek, kanske till och med lite i slutet av första halvlek där Peña har några aktioner som jag tycker liksom är lite nonchalanta, och det sprider sig en liksom förrädisk känsla av lugn i truppen, att man kan ändå, nu testar vi lite grejer här, utan istället för att liksom verkligen gå in och göra jobbet då. Men när man väl har tappat det, så är det svårt att hitta tillbaka till den här höga anspänningsnivån igen. Det är liksom en psykologisk bit av fotbollen som är ganska fascinerande. Men för att hitta in i det där igen, så kan det kan räcka med att någon bara gör vinner ett ordentligt motlägg som får igång publiken, och så plötsligt så är man där uppe på den här anspänningsnivån igen. Men jag saknade, som du är inne på, någon som faktiskt gjorde det. Och i slutet av matchen så gör ju Bergjonsen en glidtackling nere ute vid sidlinjen, har jag för mig att det är, som ändå tände laget på något sätt.
Han dessutom lyckades få inkastet med sig.
Ja, precis. Ja, men det kan vara sådana grejer. Sådana enkla saker. Men visst, så ska det ju... Normalt sett så brukar Anders Christiansen kunna vara en person som liksom genom att bara vara sig själv få med laget på sådana saker. Pontus Jansson är en annan sån person. Men jag upplever det som att när det är pressen som inte riktigt funkar, så måste det nästan vara någon spelare lite högre upp i planen. Johan Dahlin till exempel är en jättebra ledare, men det är ju svårt för honom att styra den biten från längst bak i planen. Han var ju lagkapten. Och Kiese Thelin är en annan, men han har just nu ganska stora problem med sitt eget spel. Får inte riktigt att stämma, även om jag spelmässigt tycker att det var framförallt första halvlek och ett rejält kliv framåt för honom. Han är förresten ordentligt jagad i skytteligatoppen nu. Jeppe Ockels gjorde mål nummer 10 och 11 mot Varberg för Elfsborg. Så att det...
Nej, Nasi börjar också närma sig
sant,
lite grann.
Sant. 10 va?
Ja.
Så visst, nej, det som skulle landa i att jag kunde inte hitta någon sån här självklar person som ska ta det ansvaret med den typen av spelare borta. Och det hänger väl ihop lite grann med varför MFF inte hittade in i matchen igen.
Ja, det återgår ordet till dig, Max.
Ja, det finns säkert en del som tycker att jag är lite tjatig nu. Men apropå det som hände i pausen, så kan jag inte låta bli att återkomma till ämnet. MFF passade på att hylla sitt serievinnande damlag. Och just när den hyllningen pågick i pausen, så kvitterade Växjö till 1-1 mot Rosengård i Allsvenskan samtidigt. Och jag fascineras av den här situationen. Jag kan faktiskt säga att jag lider med Rosengård i den sits de på något sätt hamnar i här nu. För jag misstänker att de måste fundera mycket kring framtiden och hur de ska möta det här nya läget som närmar sig allt mer och mer. och som är väldigt konstigt och väldigt speciellt egentligen, eftersom Rosengård är Sveriges mest framgångsrika lag på damsidan under väldigt många år. För samtidigt så liksom såg man hur de är ju ett mittenlag i Allsvenskan nu, och MFF förklarar att de kommer att satsa på proffsfotboll, vilket inte är någon överraskning, absolut inte, men redan nästa år kommer en del spelare vara proffs, och precis som de flesta spelarna i damallsvenskan. Så det är en lite fascinerande situation. Samtidigt som det Rosengård förbereder sig för Champions League-spel nu och kan ha en fantastisk höst framför sig. Jag är mest nyfiken på var allt det här landar. Sen det här med historia är ju viktigt, tycker jag då, och man kan alltid fundera kring det. Nu gjorde MFF helt korrekt när man hyllade Melina Skarström och Madeleine Heide, som båda blev första att nå 100 matcher i MFF-tröjan sedan återstarten, vilket man betonade, vilket är helt korrekt. Det finns kollegor till oss som däremot beskrev det här i veckan och som basunerade ut att Melina Skarström var den första spelaren i MFF-tröjan som på damsidan nådde 100 matcher. Camilla Andersson har 438 matcher i MFF-tröjan. Det finns väldigt många som har den. Alltså man kan inte glömma.
Det är ganska många som är över 100.
Ja. Man kan inte glömma den historien på något sätt. Och sen till sist i denna spaning så kan jag bara notera det igen, att de fick ut härligt mottagande och klacken sjöng och härjade och så vidare. Än så länge är vi inte där. Men det är ju upp till bevis så småningom att inte se laget som någon sorts maskot för föreningen, att det är bra, utan att det ska bli spännande att se redan i elitettan om supportrar, aktiva supportrar, börjar gå på matcherna på ett sätt. För det är inte så att det har varit enorma skaror i division 1, och det är inte så konstigt. Men för varje steg här, så det som händer ute i Europa är ju just att man bygger ett engagemang för hela föreningen, och det börjar bli liksom dags att försöka hitta det nästa år. Och jag vet att man kommer att spela fler matcher inne på MFFs egen stadion. Och det är naturligtvis en viktig del.
Alltså det känns ju som ett absolut nödvändigt steg om man ska liksom skapa en hel förening. Sen så tror jag att det är känslan ute i Europa man får är ju inte att det är liksom, vad ska man säga, att de som går i England till exempel och titta på både här laget och damlaget, de är nog inte jättemånga.
Nej, man vill ju det är väldigt svårt att bedöma, så kan det säkert vara, men man väljer ut fler och fler matcher på ett smart sätt och lägger och gör dem till publikmatcher, som faktiskt framförallt Hammarby har lyckats med i Stockholm. Och där, som sagt, MFF är ju på en annan nivå än så länge, men jag tror det är viktigt hur man tänker framöver där.
Ja, nej, det beror lite på var man lägger publikribban, så att säga. Alltså, jag vet inte, vad kan vara rimligt för MFF i Allsvenskan att sikta på?
Nej, men det är jättesvårt att säga, men eftersom Rosengård ligger stadigt på 1000, så skulle inte MFF ligga på 3000, så är det väl ganska anmärkningsvärt.
Ja, frågan är ju då om det är lättare att hitta de 3000 bland de som redan går på 15 hemmamatcher per säsong, eller om det är lättare att hitta 3000 någon annanstans.
Nej, jag tror inte man kan precisera det så riktigt, utan jag tror man ska precisera det i den stora krets som följer Malmö FF som förening väldigt nära och på olika sätt. Liksom. Det är en tidsaspekt. Folk kan ju inte, de som reser på bortamatch kan inte det. Det är inte konstigt att de inte kan göra på hur mycket fotboll som helst.
Nej, jag sitter och funderar på det också. Om man tittar på hur landslagsarrangemangen kring damerna och herrarna, så är det ju lite, det är en yngre publik, upplever jag det som ser damlandslaget spelar, och jag vill nog instämma där, att ganska mycket av den publiken som kommer, säg att man går från att man har 3000 på matcherna och man har 1000 nu då, bara för att göra det räkneexemplet enkelt, så kanske 1000 kommer från de, så att säga, egna leden, folk som tänker att nu är det högre nivå, nu går jag på damerna också, men sen så kanske 1000 kommer från helt andra håll som vill ha en annan läktarupplevelse än vad man får när herrarna spelar, att det är den som tilltalar.
Men för att återgå till din ursprungliga fundering egentligen, Max, vad kommer att hända med damfotbollen i Malmö?
Nej, jag vet inte. Alltså, jag har faktiskt tänkt ganska mycket på det. mycket handlar ju om ekonomi så att säga. Det som ställer till det för Rosengård, om vi ska prata om dem nu, det är ju att de liksom har tappat greppet om att vara Sveriges bästa lag eller vara ett av de bästa lagen, utan att man riktigt kan förklara det. Så de måste ju i så fall hitta tillbaka till det. För jag har ju svårt att se att de ska nöja sig med min position i mitten av tabellen i 10 år framåt i tiden. Att den satsningen som framförallt Sigmar Dan Ylofsson finns bakom där. Även om han, det är väldigt mycket det sociala, det ska man ju inte släppa. För Rosengård gör ju så fantastiskt mycket runt omkring. Alltså med hela sitt engagemang, både på Rosengård men Boost, arbetslivsprojekt och andra saker. Men oerhört liten personalstyrka gör man ju ett fenomenalt arbete. Och det är ju där den utmaningen är, när den stora elefanten kommer klivande och kan liksom ta, vi ska inte kalla det genvägar, men andra vägar framåt. Så jag tycker det är väldigt svårt att säga var det landar. Och MFF kan fastna på vägen. Det är inte så lätt att plocka ihop. Så att, vi har ju sagt det tidigare, nästa år blir det väldigt viktigt för dem att ta sig till Allsvenskan. Sen blir det väldigt viktigt att verkligen etablera sig. Man kanske inte ska förvänta sig att de liksom vinner Allsvenskan år ett, men de får inte riskera att åka ur igen.
Avslutningsvis då tänkte jag att jag skulle dra ett litet resonemang som är ganska kort, som egentligen kanske är mer en diskussionspunkt som blickar framåt matchen mot Kalmar.
Kalmar.
Pontus Jansson är ju som bekant avstängd även i den matchen. Niklas Moisander och Anton Tillholm är skadade.
Vi ska väl säga att det är ju inte 100% säkert att Moisander inte kommer till spel, men
Han är inte 100% i alla fall.
Så nej, och av hur MFF kommunicerat kring hans status så är det väl kanske, så känns det ju inte som att han är med.
Nej. Noah Eile och Samuel Kotto är som bekant utlånade. Martin Olsson orkade 68 minuter mot BP. Gabriel Busanello såg ut att önska att det var han som blev utbytt istället för Olsson. Och Cornelius hade tydliga krampkänningar. Och då var det rätt så ganska långt kvar av andra halvlek när de uppkom. Status på försvarslinjen är med andra ord sådär. Klarar de en match till med det här?
Det blir VO. Nej, men om man ska hitta lite ljusare tecken så är det, man får ju tillbaka oss Kalle Wicke i alla fall. Som ju faktiskt kan gå in och spela mittback om det behövs. Men han kan framförallt spela ytterback. Ceesay tycker jag gjorde ett ganska bra inhopp mot Brommapojkarna och bedöms nog vara ett tydligare alternativ än vad han kanske var innan den matchen. Sen finns ju Skogmar att tillgå, Macaulay att tillgå, men absolut, det är ju rätt osäkert, och nu skruvas ju liksom svårighetsgraden på motståndet upp en bit också. Jag skulle tro att MFF går tillbaka till en fyrbackslinje till den matchen faktiskt. Jag tror att man kommer försöka starta med Martin Olsson bredvid Cornelius i mitten, och kanske att man kör en högerback i form då av Ceesay.
Men du har ju samtidigt uttryckt flera gånger att Martin Olsson är bättre som mittback eller till vänster, eller som du var senast till höger i en trebackslinje, än vad han är som mittback i en fyrbackslinje.
Ja, jag inser ju här att jag fladdrar lite i mina resonemang, men jag tror att... Nej, det är svårt, det blir ju jävligt spekulativt alltså, men just för att det ändå finns, att gå in i en match med två centrala backar som ändå har liksom inte 100% fräscha, Martin Olsson och Busanello, så tror jag man kanske väljer att safea där.
Jag vågar inte säga var det landar någonstans, men jag kan tycka mer så här att det här kommer vara kanske MFFs största nyckelmatch i guldstriden. Skulle man klara av att vinna denna matchen så har man alltså sen Varberg hemma och Pontus Jansson tillbaka. Och det, så som det ser ut i toppstriden, så kan det ju skapa den där lilla luften som kanske MFF kan behöva. Det vill säga att Elfsborg tappar någon poäng på vägen.
Ja, och då
även att Malmö därmed har råd att förlora en match.
Nu är vi långt fram, men om det scenariot blir verklighet så har de också vunnit 5 i rad.
Ja,
vilket
exakt.
Ju är värt liksom, även internt väldigt mycket.
Ja, absolut. Men jag tror att det blir en oerhört stor utmaning, och jag har ju sett... Just i Kalmar har det ju varit verkligen blandat. Det har varit ett par väldigt lysande prestationer, men MFF har genom åren gjort några riktigt urusla matcher just där uppe. Så att, man brukar oftast kunna se det efter 10 minuter hur den matchen kommer att sluta. Där.
Men de matcherna har påfallande ofta varit sådana här mitt i sommaren.
Ja, det kan matcher. Varit, ja.
Lite så, de har, det känns som att man kommit direkt från stranden och bara...
Men det har varit väldigt tydligt just att efter 10 minuter kan du säga att det hade blivit en sån dag idag.
Man kan ju tänka sig dock kanske att Henrik Rydström har ett intresse av att se till att laget är på tå i den här matchen, eller? Tror ni?
Nej, jag tror nog att han känner att det är som för inte vilken annan match som helst rent personligt för honom, men jag tror han inte tar sig an den på något annat sätt just för att det är hans gamla klubb, eller vad ska man säga, klubben i hans hjärta. Det får man väl ändå säga att det fortfarande är, trots att han inte längre tränar dem.
Det är ovanligt mycket kopplingar just nu eftersom det både Sebastian Anasi och Oliver Berg har spelat i Kalmar dessutom. Så det är ju...
Men jag ska väl för tillägga det här. Nu har jag suttit medan ni har pratat och funderat kring den här backlinjen. Står nog fortfarande kvar vid att jag tycker att MFF borde spela med en trebackslinje. För jag tycker att kör den så länge den håller och satsa på att ösa på framåt och gör 3 mål framåt och kanske släpp in något eller några bakåt. Men så länge man leder så spelar inte det så stor roll. För jag tror att det finns också det som effekten kan bli av att liksom skifta tillbaka till en fyrbackslinje blir att man tappar lite för mycket av det andra, även om det kanske blir väldigt lite stabilare bakåt, så tappar man lite mer av det andra framåt, och att det trots allt den slutgiltiga summan blir inte riktigt lika stor som den hade varit med en trebackslinje. Men allt det här beror ju på hur spelarna mår och känner sig, och det vet man ju inte riktigt för sista träningen innan egentligen, ibland till och med inte förrän på matchdagen.
Skulle man i så fall kunna tänka sig att det är lite att man är lite försiktigare i, om man spelar med trebacklinjen, att man är lite försiktigare i valet av wingbackar?
Det skulle kunna vara att man till exempel spelar då med Cissé som en wingback istället. Men det är också, om man nu tycker att Skogman gjorde en bra insats och om man var stabila bakåt i alla fall inledningsvis, så då är det väl rimligt att han får fortsätta där. Jag såg att det är lite olika hur tidningar har värderat vad Skogman egentligen var mot Brommapojkarna. För mig var han en vinge.
Ja.
Men han var kanske inte riktigt lika offensiv vinge som Taha Ali har varit i de 2 matcherna. Nej. Innan där.
Och jag tyckte det syntes också ganska tydligt på Martin Olssons position.
Mm.
Han låg ju ganska långt ut på högersidan.
Det var lite det jag tyckte var avgörande också.
Ja. Det är ju liksom en diskussion. Jag menar, även om man nu väljer Skogman eller Cissé, på vänsterkanten har man ju inget... Det är klart man skulle kunna spela Rex där. Som väl skulle kunna betecknas som något lite mer defensivt lagd än Ali eller Nanasi eller så. Men det är ju liksom inte så att de har 2 klockrena liksom säkringsalternativ att sätta in på kanterna.
Nej, men så är det ju. Därför är det en nyckelmatch som Fredrik är inne på nu också. Så det handlar om vilka som verkligen är disponibla till helgen också, det vet man inte nu. Så att det gäller nog att hålla tummarna för MFF för att man inte drabbas av några skavanker. Jag hade nog varit lite försiktig på träningarna i veckan.
Mm. Ja, det var en riktig 1-2 fundering av mig kring backlinjen där. Jag kände att jag var inte 100% nöjd med den, men den får duga för nu.
Ja,
alltså, det är en dag kvar till match.
Ja, så är det. Då känner vi oss klara där, va?
Ja, vi kan väl nämna att Elfsborg ska möta Brommapojkarna. Det behöver ju inte bli någon enkel match för dem överhuvudtaget. Elfsborg hade ju på pappret problem med Varberg, eller målmässiga problem med Varberg. Det blev bara 2-1 där. Elfsborg var då betydligt mer överlägset i matchen än vad MFF var mot Brommapojkarna. Så att säga. Men det, att
möta MFF var ju inte överlägset.
Nej, precis. Det skulle man kunna säga. MFF man säger så här, Elfsborg var överlägset mycket längre mot Varberg än vad Malmö FF var mot Brommapojkarna.
Ja. Det är bra. Då sätter vi punkt där. Det här har varit avsnitt nummer 334 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej.
Mm. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.